بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Det här är den sista lektionen i förklaringen på kapitlet av fastan från Bulugh al-Maram. Och vi kommer idag, bihawlillahi ta'ala, att avsluta haditherna om nattbönen och om li'i'tikaf och Laylat al-Qadr. Bi'idhnillahi ta'ala ska vi försöka hinna med alla dessa hadither. Och vi gick i förra veckan igenom den första hadithen om dygden av att be tahajjud, dygden av att be qiyamul layl, och att den som står i bön i Ramadan under natten med hopp och iman kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Och efter den följer hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam, om det var de 10 sista nätterna av Ramadan, så brukade han knyta sin izar, vara uppe om natten och väcka sin familj. Och denna hadith är muttafaqun alayh, det finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen handlar om vikten av att dyrka Allah extra mycket under de 10 sista nätterna av Ramadan. Och det är subhanallah, qadar Allah, denna hadith kommer exakt idag, där vi ikväll inshallah ta'ala kommer att vara i natten till den 21 Ramadan. Och slutet på Ramadan är den bästa delen av Ramadan. Som Ibn Rajab al-Hanbali säger att slutet på allting är det bästa av saker och ting. Och vi vet också att al-ibratu bil khawatim, att det är slutet som räknas. Men tyvärr många muslimer gör exakt tvärtom. Du finner dem i början på Ramadan komma till moskén, vara aktiva. Och i slutet på Ramadan trötta och hemma. Och de kanske inte kommer på taraweh. Och kanske faller kort i att göra andra goda gärningar. Och det ska vara tvärtom. Att du har mera energi i slutet, den här slutspurten, där ska du ge allt. Och som ulema säger, det är bara några dagar, 10 dagar om året, de 10 bästa nätterna på hela året, de här nätterna som vi kommer att komma in i nu. Och då får man ge lite extra, man får offra lite, även om man kanske sover mindre, trött på jobbet, jag vet inte vad. Annars det är, natten är 3-4 timmar i Sverige, eller? Ja, du kan enkelt ägna hela natten åt att göra gott. Är det inte så? Vi talar inte här om en vinternatt som är 15-16 timmar. Vi talar här om en natt på 3-4 timmar. Och vi talar om 10 nätter. Och de här 10 nätterna är unika. För under en av dessa 10 nätter så har Allah Azza wa Jal lagt en speciell natt. Och det är Laylatul Qadr. Den mäktiga natten. Som är bättre än 1000 månader. Så vi muslimer står i bön och gör gott under dessa 10 nätter. I strävan efter att be och göra gott under Laylat al-Qadr. För att få denna enorma belöning. Så profeten alayhi salatu wassalam, som här Aisha beskriver, han var den man som Allah Azza wa Jal förlåtit för hans gångna och kommande synder. Han är förlåten för allting. Gångna och kommande synder. Men trots detta så dyrkade han Allah Azza wa Jal ännu mera i de 10 sista nätterna av Ramadan. Yani, ger hjärnet, ger allt i de här 10 sista nätterna. Var vaken på nätterna. Lämnar sin familj att ha umgänge och liknande saker. Och fokuserar på ibadah. Trots att han var förlåten för allt han har gjort och kommer att göra. Ja, ikhwa, vart är vi? Vad borde vi göra för någonting? Ja? Borde inte vi också ligga i högsta växeln? Lägga gasen i botten i de här 10 sista nätterna av Ramadan. Så här nämner vår moder Aisha radiyallahu anha att Rasulullah alayhi salatu wassalam, då dessa 10 nätter föll in, så brukade han spänna åt sitt höftskynke, hans izar. Och att spänna åt el izar enligt ulema betyder två saker. Det betyder يعني att kämpa, التشمير للعبادة والإقبال عليها. يعني att Fokusera på att dyrka, ägna sig åt dyrkan och lägga all fokus på detta. Okej? Den andra betydelsen är att han spänner höftskynket, yani han håller sig borta från att ha sex. För att det är tid för ibada, det här får man göra senare. Okej? Och båda tolkningarna har sin wajh, yani de har sin del av korrekthet i sig. Ja. Och vet alla vad izar är för någonting? Det är översatt här till höftskynke. Salam alaikum. Och det är ett plagg som profeten al-Islam brukade ha. Och det är ett plagg som fortfarande är väldigt populärt i till exempel Indonesien. Där ser ni att männen har izar. I Yemen har männen också izar. I Emiraterna har männen också izar. Ha? Och Somalia, mashallah, hur kan vi glömma Somalia? Där har också männen izar, mashallah. Så att det är ett plagg som är sunna, bekvämt. Råder alla att ha en izar i sitt hem. Ja. Och hon säger också här, Aisha radiyallahu anha, att han var ahya leila. Och han vakade på nätterna under dessa 10 dagar. Och här finns också 2 tolkningar. Vissa ulema säger att han var vaken hela nätterna i dyrkan till Allah Azza wa Jal. Sov inte någonting av dessa nätter, utan sov lite grann på dagarna. En annan tolkning är att han dyrkar Allah den största delen av natten. Den största delen av natten. Och på arabiska är det korrekt att säga så. Att han dyrkade Allah hela natten. Gärna om han dyrkade Allah 8 timmar av 9 till exempel. Så att det är okej. Det betyder den största delen av natten. Och sen har vi också den sista punkten i hadithen. Wa ayqadha ahla. Och han väckte sin familj. Det vill säga att det här var något speciellt han gjorde under dessa 10 sista nätter av Ramadan. Att han också la fokus på att hans familj skulle vara delaktiga i att dyrka Allah Azza wa Jal. Att de skulle be på natten, läsa Koran, göra dikir och dua och liknande. Så det är också bra att man tänker på sin familj. Att de också har den här rättigheten. Att de också behöver uppmuntras till att göra gott. Taib. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som handlar om el-i'tikaf. El-i'tikaf. El-i'tikaf är att hålla sig till moskén. Yani huwa luzum al-shay wa habs an-nafs alayhi. Och huwa fi shar' al-maqam fi al-masjid min shakhs makhsus ala sifatin makhsusa li ta'ati Allah azza wa jal. I'tikaf är i den islamiska benämningen är att hålla sig till moskén, att vara i moskén. Kanske finns ett bättre ord. Yani i'tikaf wa antum aakifun, yani att hålla sig till någonting, att vara på den här platsen. Att vara i moskén med avsikten av att dyrka Allah Azza wa Jal. Det här är i'tikaf. Och det är en sunna. Ulema har konsensus på att det är sunna att göra i'tikaf. Det är inte wajib, utan det är sunna. Och sen har de ikhtilaf om man kan göra i'tikaf utanför Ramadan. Alla ulema är överens om att man kan göra i'tikaf i Ramadan. Men kan man göra i'tikaf utanför Ramadan? Och inshallah, den korrekta åsikten är ja. För det har berättats autentiskt att profeten alaihissalam gjorde i'tikaf utanför Ramadan. Och att han också sa till Umar radiyallahu anhu, då Umar sa, ja Rasulullah, jag har gett en ed att göra i'tikaf. Så sa han, uppfyll din ed. Yani, även om det är utanför Ramadan, gör i'tikaf. Och vi kommer nämna lite kriterier kring just i'tikaf. Vad är det för villkor som krävs för att ens i'tikaf ska vara korrekt? Och Ibn Qayyim nämner en av visheterna med i'tikaf. Det är att man ska, yani, vad kan man säga här? Man ska komma närmare till Allah Azza wa Jal. Och det gör man delvis genom att fasta. Genom att vara tom i magen. Så kommer man närmare till Allah Azza wa Jal. Ni vet, om man äter för mycket så blir man tung och får ett hårt hjärta. Men i Ramadan så blir folk oftast ödmjuka, mer känsliga och närmare till Allah Azza wa Jal. Det är aspekten av maten. Men sen har jag en annan aspekt, och det är att man när man beblandar sig med folk så blir man också ibland lite hårdhjärtad, kommer bort från Allah. Man är med bröder hela tiden, chillar, skojar och så vidare. Men här, khalas, gå till moskén, fasta och gör itikaf. Håll dig för dig själv, den här andakten, att du hänger dig helt och hållet till Allah subhanahu wa ta'ala. Beblanda dig inte med folk, sitter inte och pratar mycket med folk. Det är Koran, det är dhikr, det är dua. Och då kommer du också själsligt nära till Allah azza wa jal. Båda dessa aspekter. När du kommer till maten, lustar, och när du kommer till att vara på den här heliga platsen som är moskén. Och att ägna sig helt och hållet till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani du verkligen maxar. Du gör alla möjliga, yani vad kan man säga, materiella orsaker för att komma så nära till Allah azza wa jal som möjligt. Okej? Okay? Så etikaf är någonting mäktigt i islam. Och här nämner författaren hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade göra etikaf de 10 sista dagarna av Ramadan till Allah tog hans liv, och därefter så gjorde hans etikaf, gjorde hans fruar etikaf efter honom. Profeten alaihi salatu wassalam gjorde i början av islam etikaf de 10 första dagarna av Ramadan, och sen de 10 mellersta dagarna, och sen när han fick veta att Laylatul Qadr är på de 10 sista, så gjorde han etikaf resten av livet de 10 sista dagarna av Ramadan. Och etikaf är också en sunna som är kvar. Den är inte upphävd. Någon kanske kommer att säga att det här är någonting som profeten Al-Islam gjorde, men den gäller inte idag. Den gäller idag, och vad är beviset på det? Att hans fruar fortsatte göra etikaf efter honom. Vilket de inte skulle ha gjort om det är en sunna som är upphävd. Utan det är en sunna som är kvar fram till domedag. Och vi lär oss också av hadithen att det är även sunna för kvinnor att göra etikaf. Och då självklart på villkor av att hon har tillåtelse av sin man. Ingen av hennes förpliktelser kommer till skada, eller vad kan man säga, drabbas av att hon gör etikaf. Och ulema nämner också att hon inte har sin period. Om hon uppfyller dessa villkor är det även sunna för kvinnan att göra etikaf. Vi går vidare till nästa hadith, och mer detaljer om etikaf kommer att komma. Hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten alaihi sallatu wassalam, då han ville göra etikaf, så brukade han be morgonbönen och där efter gå till platsen han ville göra etikaf på. Taib. Här finner vi vilken tid som profeten alaihi salam brukade gå till sin etikaf. Yani den platsen han gjorde etikaf på. Och här nämner ulema att han gav sig in, eller han gick till moskén maghrib ikväll. Yani natten till den, vad säger man, 20 ramadan. Taib. Så för om han går in fajr, då har man inte varit där 10 nätter, de har varit där 9 nätter. Så vad som menas är att han kommer in i moskén innan maghrib och stannar till fajr, ber fajr, och sen går han till sin plats av i'tikaf. Okay? Inte att han går in i moskén vid fajr, utan han går till sin plats av i'tikaf. Och här nämns mu'takafihi, yani hans plats av i'tikaf. Och vad var det de gjorde förr i tiden? De gjorde som ett litet tält, som jag också har berättat till sunna. Att när Rasulullah a.s. gjorde etikaf, så hade han som ett litet tält. Eller man liksom avskärmar sig med skynken och liknande. Så man har en privat plats i moskén där man kan göra etikaf. Hänger ni med? Och om det här är möjligt idag, är det även sunna. Att man har som ett skynke eller någonting. Man kan ha lite privat. Göra dua och dhikr och läsa Koran och så vidare. Utan att folk ser det. Men det här till exempel är omöjligt idag i Mekka Medina moskén. Men kanske i vissa lokala moskéer så är det möjligt. Okay? Men då lägger man också till villkoret av att man självklart respekterar moskén. Man smutsar inte ner i moskén. Och man tar inte folks plats. Genom man begränsar inte moskén för folk. Moskéns yta är öppen för alla att använda. Inte att du kommer och liksom skärmar av 10 kvadratmeter i moskén och säger här ska jag göra etikaf. Det är min nya lägenhet i 10 dagar. Utan du tar en liten plats och du stör ingen annan. Ett hörn i moskén liksom. Hänger ni med? Och sen om det är jumma eller liknande, du packar ihop dina saker och gör utrymme så att folk kan be. Och sen kan du ta tillbaka dina saker liksom. Och också som han nämnde här, hygien är också viktigt. Att man inte kommer till moskén och smutsar ner och kommer massa dåliga dofter och liknande. Utan moskén ska respekteras. Taib. Nästa moské, nästa hadith. Där berättar även Aisha radiyallahu anha att Allah sände bud alayhi salatu wassalam brukade sticka ut sitt huvud till mig när han var i moskén. Och jag kammade honom och han brukade inte heller gå hem om han var mu'takif förutom vid behov. Och hadithen finns i Bukhari, muslim. Ja. Profeten alayhi salatu wassalam hade sitt hus vägg i vägg med moskén. Aishas hus är det huset där han dog alayhi salam och det huset där han är begravd idag. Och idag är det som i hörnet av moskén. Men dåtiden då var det yani utanför moskén. Och den var vägg i vägg till moskén. Och väggarna är inte som nu. Utan väggarna då, det var kanske palmblad och lera och liknande saker. Så han hade som en liten, yani någonting han kunde stoppa in sitt huvud från moskén till sitt hem. Så med kroppen är han i moskén, men stoppar in sitt huvud i sitt hem. Och Aisha radiyallahu anha tvättar och kammar och fixar hans hår. Okej. Okay. Och då tar ulema som fayda av denna hadith att det är tillåtet för den som gör etikaf att värna om sin hygien och sitt hår och liknande saker. Att det här inte är något man ska försumma under 10 dagar, utan självklart att få kamma håret och tvätta håret och kroppen och kläderna och så vidare. Taib. Inte att du går in i moskén och skäls 10 dagar, jag ska inte duscha, jag ska inte kamma håret, jag ska inte byta kläder. Lä. Det här är oislamiskt. I islam ska man ha rena och fina kläder. Okej. Okay. Ja. Och vissa av salaf brukade också göra ghusl varenda natt de 10 sista nätterna av Ramadan. Och sen säger också Aisha radiyallahu anha och han kom bara in i sitt hus om det fanns ett behov. Taib, yani han gick inte ut från el-etikaf om det inte fanns ett behov. Och vi kommer tillbaka till den här punkten snart inshallah ta'ala. Taib. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att hon sa i nästa hadith: sunna för en mu'takif är att inte besöka den som är sjuk. Han ska inte heller gå på en begravning, röra en kvinna eller ha samlag. Han ska inte gå ut i ärenden förutom om det är absolut nödvändigt. Och etikaf görs inte utan fasta och inte heller förutom om det är en moské där man samlas. Masjid Jami'. Berättad av Abi Dawud. Ja. Här nämner Aisha radiyallahu anha vissa saker som är viktiga att tänka på när man gör i'tikaf. Ja. Och hon säger att den som gör i'tikaf ska inte besöka någon som är sjuk och inte gå på begravningar. Yani, den som gör i'tikaf ska vara i moskén. Du går in med nia av att stanna i moskén. Och etikaf kan man göra 10 dagar, okay, 5 dagar, 3 dagar, 2 dagar, 1 dag funkar också. En del av en dag funkar också. Men att man går in med avsikten av att stanna i moskén. Och man går inte ut om det inte är absolut nödvändigt. Ja, ni måste. Du går ut för att gå på toaletten, du går ut för att du måste duscha om det inte går i moskén. Du går ut för att köpa mat om det inte bjuds på mat i moskén. Eller ingen kan hämta maten till dig i moskén. Alltså då ber du, då stannar du i moskén. Men måste du gå ut för att göra dessa saker eller tillåtet? Så här nämner Aisha att du ska inte ens gå på en begravning. Och du ska inte gå och besöka folk som är sjuka. Du är i moskén. Punkt slut. Okej? Okay? Men här nämner också ulema att man måste yani, väga upp saker och ting. Om det till exempel är någon nära släkting som är sjuk. Din mamma eller pappa är sjuk. Då kanske du måste gå och besöka dem. Kanske behöver din hjälp. Hänger med? Och att inte besöka dem kanske blir en form av att bryta släktbanden. Och olydan mot föräldrarna. Då är det någonting helt annat. Då ska du inte göra någonting sunna på bekostnad av att falla in i någonting haram. Hänger ni med? Så att, eller någonting som är wajib, att besöka sin mamma eller far och så vidare. Hänger ni med? Så att, yani generellt, folk som är sjuka besöker man inte. Och samma sak, begravningar. Och även där kanske undantag om det är någon yani nära släkting som har dött och så vidare. Och det kan anses respektfullt om man inte går och det kan orsaka problem med familjen. Hallas, du är ursäkta. Men annars, avbryt inte din etikaff genom att gå ut i moskén i onödan. Och går man ut från moskén i onödan för att köpa och sälja och göra massa onödiga saker, så bryts din etikett. Den är bryten. Eller en person som går hem och har umgänge med sin fru. Etikett bryts. Okej? Okay? Och då måste han påbörja den på nytt. Nej. Och sen så säger Aisha radiyallahu anha, nej, att man måste också fasta för att göra etikaf. Och han nämner Sheikh Albani, fan mashallah en färg här, han säger en annan riwaya på samma hadith, att Aisha säger وَالسُنَّ فِي مَنْ اِعْتَكَفَ أَنْ يَسُمْ, och det är rekommenderat för den som gör etikaf att fasta. Och den här frågan är viktig, för om ni kollar på nästa hadith, vad säger nästa hadith? Ibn Abbas radiyallahu anhuma säger att profeten alaihissalam säger Laysa ala al-mu'takif siyamun illa an yaj'alahu ala nafsi. Att den som gör i'tikaf måste inte fasta förutom om han förpliktigar fastan på sig själv. Yani förutom om han själv ålägger sig att fasta. Så här är en annan fråga som ulema har diskuterat. Måste man fasta för att göra i'tikaf? Måste man fasta för att göra etikaf? Och frågan blir då av två aspekter. Kan man göra etikaf utanför Ramadan? Shawwal, Sha'ban. Kan du bara nu mitt i vintern säga att jag ska göra etikaf 2 dagar? Eller är etikaf bara i Ramadan? Och fråga två. Om du säger att man måste fasta för att göra etikaf, vad säger vi då om personer som till exempel är kroniskt sjuk och inte fasta? En äldre man, han är 70 år, han kan inte fasta, men han vill göra etikaf. Ska vi säga till honom haram? Eller du får inte göra etikaf för du fastar inte. Förstår ni? Och inshallah, den korrekta åsikten är att man kan göra etikaf även om man inte fastar. Taib. Al-Hanafiyya och Al-Malikiyya är på åsikten att man måste. De går hand i hand. Etikaf och fastan är sambundna kan man säga. Ja, du kan inte göra etikaf om du inte fastar. Imam Abu Hanifa och Imam Malik, rahimahumullah. Medans el-jumhur, majoriteten av ulema, är på åsikten att man kan. Imam Shafi'i, Imam Ahmed och så vidare är på åsikten att man kan göra etikaf även utanför Ramadan. Ja. Och det är korrekt att den här uttalandet är mawquf, yani från Abdullah ibn Abbas. Ja. En annan punkt som också tog upps i Aishas uttalande, hon sa att det finns ingen etikaf förutom en masjid som är jami'. Och al-masjid al-jami' brukar refereras till vad kan man säga, huvudmoskén. Och det här kanske vi inte känner till i Sverige, men i vissa muslimska länder så har man i sitt kvarter små musallayat, små moskéer, bönelokaler, där man ber sina 5 salat. Men de gör inte jumma. Jumma måste du gå till en större moské. Du kan vara så i Turkiet, eller? Ja, vissa. Gambia också? Ja, den lokala moskén har inte jumma. Marokko?
Nej, jag tror inte så mycket. Kanske det finns kanske lite utanför, kanske små
moskén. Ja, precis. Så är frågan, kan man göra etikaf i en masjid som är jami'? Eller i alla fall, kan man göra etikaf i den här vanliga moskén där man inte ber jumma? Och där finns det lite olika åsikter hos ulema. Och de som säger att man inte kan, de säger problemet är att du ska inte gå ut från moskén. Men när det är jumma måste du gå ut från moskén, för du måste gå och be jumma. Du kan inte sitta i en moské och inte be jumma och folk be jumma några 100 meter ifrån det. Så de säger att det måste vara kombinerat då. Att du gör etikaf i en moské där man också gör jumma. Wallahu alam. Men majoriteten av ulema säger att det går att göra etikaf i en lokal moské. Och sen om det är Jumma så går du ut och ber Jumma och kommer tillbaka. Det här är en giltig ursäkt. Du kommer inte bryta din etikaf. En annan fråga här. Man måste göra etikaf i en moské. Det vill säga för oss mesakin som bor i Sverige så blir alternativen genast väldigt få. Hur många moskéer finns det i Stockholm? Är ni riktiga moskéer? Jag känner till två, eller hur? Va? Fittja och i stan, eller? Finns det någon mer? Huddinge. Alltså, tre gärna moskéer som är köpta, byggda, som ägs av muslimerna. Och det här betyder att man kan inte göra etikaf till exempel här i lokalen, Kämpingehallen, i sin mosalla och så vidare. Utan det måste vara en moské som är avsedd för att be de fem bönerna. Och inte någon bönelokal som vi hyr, som efter några år kommer att hyras till någon annan. Det här är inte en moské i islam. Okej? Okay? Så etikaf utförs då i en riktig moské. Nej. Så vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att en del eller vissa män från profeten sahaba alihi salatu wassalam och radiyallahu anhum drömde att Laylatul Qadr äger rum under de sju sista nätterna av Ramadan. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam, jag ser att era drömmar är eniga om att den är i de sju sista. Så den som söker den, låt den söka den under de sju sista nätterna. Ja. Och denna hadith är muttafaqun alayh. Och dessa hadither som vi nämner nu kommer att handla om Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Denna mäktiga natt som Allah Azza wa Jal nämner i Koranen, surat al-Qadr. Och det sägs att den kallas för Laylat al-Qadr på grund av två saker. Och man kan läsa ordet på två sätt. Qadr, att du har fetha på dal, qadr. Eller qadr, att du har sukun på dal. Hänger ni med? Qadra, eller hur? Tre bokstäver. Qaf, dal, ra, eller hur? Qadar. Jag kan säga qadara, qadar. Fetha, fetha. Eller qa, fetha på qaf och sukun på dal. Qadar. Okej? Okay? Qadar med sukun. Gå tillbaka till ödet. Okej? Okay? Gå tillbaka till ödet. Och det vill säga natten där ödet bestäms eller ödet skrivs. Som Allah säger, fiha yufraku kullu amrin hakim. Att under denna natt bestäms varje vis sak. Okej? Okay? Och då säger ulema att under Laylat al-Qadr så skrivs det årliga ödet. Vad som kommer att ske fram till nästa Laylat al-Qadr. Okej? Okay? Och därför kallas den för Laylat al-Qadr. Om man säger Qadr, Laylat al-Qadr, bi fatha, då betyder det någonting mäktigt. Allsmaktens natt, tror jag man översätter till på svenska. Gärna den mäktiga natten. Den enorma, storslagna natten. Som är bättre än 1000 månader. Och båda dessa gärna stämmer. Taib. Så denna hadith för nästa kommer diskutera när är Laylatul Qadr. Och här nämns det i denna hadith att en man från sahaba radiyallahu anhum fick en dröm. Där han såg att Laylatul Qadr är under de sju sista nätterna av Ramadan. Och då så bekräftade profeten a.s. deras drömmar. Yani era drömmar är sanna. Laylatul Qadr kommer att vara under en av de sju sista nätterna av Ramadan. Nah. Den här hadithen bevisar att Allah Azza wa Jal kan visa människan Laylatul Qadr i en sandrum. Och det här nämner också Ibn Taymiyyah. Eller att Allah Azza wa Jal kan till och med visa människan i ett vaket tillstånd. Indikationer på när Laylatul Qadr är. Okej? Okay? Men det finns då att många av sahaba och salaf drömde om Laylatul Qadr. Och det här bevisar också att Sanndrömmar är någonting viktigt i islam. Vi vet att i islam så finns det, man delar upp drömmar i tre kategorier. Sanndrömmar, mardrömmar, fantasidrömmar. Okej? Okay? Mardrömmar är från shaitan, fantasidrömmar är från dig själv. Och sanndrömmar är från Allah Azza wa Jal. Och det är, som profeten Ali Islam sa, det enda som finns kvar av profetskapet. El-Mubashirat. Taib. Eller Afwaniyani. El-Mubashirat, glada nyheter. Uppenbarelsen har slutat och det enda som finns kvar är El-Mubashirat. Sanndrömmar som den troende ser om sig själv eller någon ser dem om honom. Okej? Okay? Och sanndrömmar är också en del av profetskapet. En av 46 delar från profetskapet som det har nämnts i en sahih hadith. Så sanndrömmar är någonting av värde. Där Allah Azza wa Jal kanske visar människan någonting stort. Varnar människan för någonting. Och den här hadithen bevisar också att man kan agera på sanndrömmar. Men på villkor av att de har någon form av indikation som tyder på att de är riktiga. Och att de inte heller strider mot islam. Vilket en sanndröm inte gör. Men ibland någon kanske drömmer en dröm. Och den är från shaitan. Och shaitan kommer till personen i drömmen och säger: du har blivit en wali. Du behöver inte längre göra salah. Och personen vaknar upp och subhanallah, khalas. Jag behöver inte längre be. Jag har blivit en wali. Jag har fått en sanndröm. Vad säger vi om en sanndröm? Den är från shaitan. Och det är haram att agera på en sanndröm. Häng med? Så en sanndröm är någonting, ja, som tyder på någonting gott. Indikation på någonting gott. En hänvisning, en vägledning, en varning för någonting. En veckaklocka kan det vara för vissa människor. Så man kan agera på sanndrömmar. Och hadithen tyder också på att Laylatul Qadr med största sannolikhet är i de 7 sista nätterna av Ramadan. Yani från den 23 till slutet. Och vi vet ju också att Laylatul Qadr är i en av de udda nätterna av Ramadan. Yani den är generellt i de 10 sista. Det är typ 100% säker, okej? Okay? Och sen är Laylatul Qadr i de udda nätterna. Och vi kan ta den här punkten när vi kommer till nästa hadith. Hadith Muawiyah radiyallahu anhu, där han säger att profeten a.s. sa beträffande Laylatul Qadr att det är den 27. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Och det korrekta är att denna hadith är mawquf. Yani det säger att den är ett uttalande från Muawiyah radiyallahu anhu. Och så säger här Ibn Rajab att det finns cirka 40 åsikter på när Laylatul Qadr är. Och jag har nämnt dessa åsikter i Fathul Bari. Nah. Ibn Rajab i hans bok, eller Ibn Hajar i hans bok Fathul Bari, som är bland de mäktigaste av böcker som varje talib al-ilm måste ha i sitt bibliotek, och det är den bästa förklaringen på Sahih Bukhari. Där nämner då Ibn Hajar 40 stycken olika åsikter på när Laylatul Qadr är. Och de lärda säger att dessa åsikter kan delas in i 4 kategorier. Första åsikter som är marfuda, som är tillbakavisade helt och hållet. Som åsikten att det inte finns någon Laylatul Qadr. Någon helt konstig åsikt att den inte finns. Eller Laylatul Qadr har försvunnit. Den fanns förut, den finns inte kvar. Alltså den här åsikten, marfuda, den är batil. Sådana åsikter behöver man inte bry sig om. Svaga åsikt. Som åsikten av att Laylatul Qadr skulle vara i mitten av Sha'ban. Gärna en åsikt som är också tillbakavisad och svag. Och sen åsikter som är marjuha. Det vill säga, de är inkorrekta men ändå inte så helt felaktiga. Som till exempel att Laylatul Qadr skulle vara i någon annan dag än de 10 sista nätterna av Ramadan. Kanske mitten av Ramadan, början på Ramadan och så vidare. Gärna åsikter som inte heller är korrekta. Och sen den fjärde punkten, och det är åsikter som är korrekta. Och det är att Laylatul Qadr är under de 10 sista nätterna av Ramadan. Och där också det som är mer korrekt är att de är under de ojämna eller udda nätterna. Och vad som är mest korrekt är att den är under den 27. Okej? Okay? Så även om man kommer till det här med korrekta åsikter, den är de 10 sista. Någon av salaf kanske säger den är de 10 sista. Någon kanske säger den är 21. Vissa säger 23, vissa 25, vissa 29. Så där finns det också ikhtilaf. Men att den inshallah korrekta är att den är den 27. Och vi ska nämna lite argument på detta. Och Allahu alam, en ännu korrektare åsikt kanske är att den flyttas. Gärna den kan vara någon av dessa 10 sista nätter. Och inshallah vi kommer nämna lite bevis på detta nu. Tayyib. Argumentet för dem som säger att Laylatul Qadr är den 27. De använder denna hadith, eller denna athar från Muawiyah. Och också en hadith som finns i Musnad Imam Ahmed från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att den som söker efter Laylatul Qadr ska söka efter den 27. Och hadithen har shawahid, yani den har andra hadither som stärker den. Det berättas från Umar radiyallahu anhu och Hudhayfa ibn al-Yaman och andra av sahaba att de inte tvivlade på att Laylatul Qadr är den 27. De tvivlade inte på att den är den 27. Taib. Det berättas också från Ubay ibn Ka'b, som var en av de kunnigaste av sahaba i Koran, att han brukade svära vid Allah att Laylatul Qadr är den 27. Innan han svor vid Allah att det är den 27. Starkt, eller hur? Ubay ibn Ka'b. Den av sahaba som brukade leda sahaba i bön. Yani på Umars tid, den som ledde folk i Tarawih. Och Ubay ibn Ka'b, en av de kunnigaste i Koran. Det är också Imam Ahmeds åsikt att det är den 27. Och hans fuqaha från hans lagskola och al-muhaddithin, som till exempel Ishaq ibn Rahoya, som var yani en person som var från de stora lärda som levde tillsammans med Imam Ahmed. Ibn Rajab nämner också ett annat argument på att det är den 27. Han ser alla de indikationer genom åren som folk har fått på att det är den 27. Som drömmar. Och också kanske det här med att solen efter Laylatul Qadr går upp och solplattan är matt. Det vill säga den har inga lysande strålar. Att morgonen efter Laylatul Qadr så kan du se, du kan kolla på solen. Vet du vad jag menar? Att den är bara som en rund platta på himlen. Du ser inga strålar. Fast det typ inte är molnigt. Den är matt kan man säga, eller hur? Ja. Det är också ett tecken på att det har varit Laylatul Qadr. Och att det också har nämnts i hadithen att Laylatul Qadr är varken varm eller kall. Den är skön. Perfekt. Okej. Okay. Så han säger alla de här tecknena och alla de här drömmarna som folk har fått att den är den 27. Tydlig på detta. Och ett annat argument de också använder är att den generella yani, åsikten bland muslimerna och umman att det är den 27. Och denna umma samlas inte och enas inte på någonting som är fel. Ett annat argument som också de använder. Taib. Så finns det de som då säger att Laylatul Qadr flyttas. Det kan vara olika datum. Och det här är åsikten av Abu Qilaba, den stora lärda från Tabi'in och andra lärda. Att den är flyttas yani under de 10 sista dagarna. Och, vad kan man säga? Beroende på vilket år yani flyttas från år till år. Mellan dessa 10 sista dagar i Ramadan. Yani under de ojämna nätterna. Och Al-Hafidh ibn Khuzaymah säger också att Laylatul Qadr flyttas yani under de 10 sista nätterna av Ramadan. Under de udda nätterna. Alama thabat. Så som det har bekräftats. Och det säger Ibn Khuzaymah, den stora imamen i hadith. Och när Al-Hafidh ibn Hajar nämner denna åsikt från Abu Qilaba, så säger han att detta är också åsikten av Malik, Imam Malik, och Thawri, och Ahmed och Ishaq. Och Al-Mawardi var på åsikten att de lärda är överens om detta. Och Nawawi tillskriver denna åsikt till al-muhaqqiqin, yani de ulema som har kämpat och kommit fram till det korrekta. Och så säger Nawawi, wa hadha adhhar wa fihi jam bayn al-ahadith al-mukhtalifa. Och den här åsikten verkar vara den starkaste, för denna åsikt enar mellan de motsägande haditherna eller motsägande bevisen. طيب. Och i slutändan, Laylat al-Qadr är när? I de 10 sista nätterna av Ramadan. Den som ber alla 10 nätter har bett Laylat al-Qadr. Och den är inshallah under de udda nätterna. Men här ska man också vara vaksam. För att de lärda säger att det kan hända att vi kanske började fasta Ramadan en dag för sent. Eller kanske för tidigt eller för sent. Och då, när du tror att det är den 27 eller den 26 eller 28. Hänger du med? Så vill du vara på säkra sidan, bombsäker, att jag ska be Laylat al-Qadr, khalas, från och med ikväll. Natten till den 21, du ber alla nätter. Och då kommer du garanterat ha bett Laylat al-Qadr. Och sen självklart, du kan ju göra lite extra, 27, 25 och så vidare. Men att den är under de 10 sista. Och här säger också Ulema att det finns en vishet i varför vi inte vet när den är. För om vi säger bombsäkert, Laylat al-Qadr är den 27, det är ingen annan natt. Vad händer då? Moskéerna blir tomma de här nätterna. Och 27, moskéerna är överfull och folk ber ute på gatorna, eller hur? Utan när vi inte vet så gör det oss mer gärna ivriga att fånga Laylat al-Qadr. Vilket gör att vi kämpar alla 10 nätter och vi får ännu mer belöning än om vi bara skulle komma och be den 27. Eller hur? Så den här ovissheten finns det också en vishet här. Att vi inte vet när den är. Taib. Vi går vidare till de 2 sista haditherna. Vad ska man säga under Laylat al-Qadr? Och där nämns hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att ja Rasulullah, vad ska jag säga om jag vet att det är Laylat al-Qadr? Yani, vad ska jag göra för dua? Och då så sa han, du ska säga Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Och denna hadith är autentisk. Du ska säga, O Allah, du är den förlåtande som älskar att förlåta, så förlåt mig. Ja. Den här hadithen lär oss vad man ska säga för dua under Laylat al-Qadr. Och som ulema nämner så indikerar denna hadith på att det var välkänt hos salaf och sahaba att Laylat al-Qadr är en natt man ska göra dua på. Generellt. Det är det man förstår av Aishas uttalande. Att om det är Laylat al-Qadr, vad ska jag säga? Vilken dua ska jag göra? Yani, vi gör dua, men vilken är bäst? Så att det var välkänt hos salaf att Laylat al-Qadr gör man mycket dua. Så det är också en av de sakerna man ska göra mycket av dessa 10 nätter. Utöver att man ber Qiyam al-Layl, man gör mycket dua, läser Koranen, gör dhikr, gör tauba, istighfar och så vidare. Men dua är viktigt. Och här är den bästa duan som du kan säga. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ni kan alla denna dua inshallah. Vi skickade runt den idag i vissa grupper på WhatsApp. Om någon inte har fått den kan ni skriva, så inshallah skickar vi den. Och alla borde lära sig denna dua. För det kan vara lite qadr ikväll till och med. Så att vi redan från idag i Maghreb säger den här duan. 50 gånger, 70 gånger, 100 gånger, 200 gånger. Att man repeterar den flera gånger. Okej? Okay? Före bönen, efter bönen, innan suhur. Hela tiden säger den. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. En tanbih. Ett viktigt påminnelse här. Vi hör vissa imamer när de läser qunut säga Allahumma innaka afuun karimun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. De lägger till ordet karim. Är detta korrekt? Nej. Det är daif. Det är svagt. Och det saknar grund. Utan man håller sig till den här duan. Och det är inte bättre att lägga till någonting. Om profeten liksom lär Aisha vad hon ska säga, så är det inte bättre att vi kommer att säga någonting annat. Eller hur? Om det här är den bästa duan, kan vi då komma med en bättre dua? La. Abadan. Okej? Okay? Och han nämner också ulama al-faida Bayhaqi. Han säger att det är generellt bra att alltid be Allah om al-afia. Al-afu wal-afia. Men specifikt den här natten. Så det är en dua man kan säga hela tiden. Men extra viktigt att göra denna dua Laylatul Qadr. De här 10 sista nätterna av Ramadan. Och här, vad är det man ber om? Man ber om Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Att Allah han är al-afu. Den som suddar bort nollställer dina synder. Och han tycker om att förlåta. Mashallah. Så väldigt, väldigt viktigt att vi alla lär oss denna dua och att vi ständigt har den på våran tunga. Och kanske också påminner varandra om att säga den. Mashallah. Sista hadithen i detta välsignade kapitel är hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La tashuddu rihalu illa ila thalathati masajid. Det är inte rekommenderat att ge sig ut på en färd eller resa förutom till tre moskéer. Den heliga moskén, yani Mekka, min moské och Aqsa moskén. Och denna hadith är muttafaqun alayh. Här så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att det inte är tillåtet att ge sig ut på en resa med avsikten av att besöka en moské för att dyrka Allah azza wa jal. Förutom till dessa tre moskéer. Okej? Okay? Så en person får till exempel inte säga jag ska resa till blåa moskén i Istanbul för att göra salah. Det är en speciell moské i islam. Namn. Kanske en speciell moské. Allah alam. Men det finns ingen speciell ibadah. Ingen speciell salah. Och det är inte en moské man reser till. Om du är i stan, besök den, varsågod. Men du reser inte för att gå och be i den moskén. Eller jag ska resa för att be i, vad heter den, Zayd-moskén i Abu Dhabi. Det är också fel. Eller resa för att be i den nordligaste moskén på Island. Eller så här, finns inte islam. Och ännu värre de som reser för att besöka en grav. En wali. Ja? De reser för att gå och göra hajj, som de säger. Göra hajj till en grav. Och sen gör de tawaf runt graven. Och sen gör de dua till han som är död. Och säger han är en wali. Ännu värre. Och absolut haram och kyrk och kufr. Så det är inte tillåtet då att resa till någon moské med avsikten av att dyrka. Förutom till dessa tre heliga moskéer i islam. Och den första och största av dem är den heliga moskén i Mekka. Masjid al-Haram. Och den är också unik. Ber man i den moskén så får man otroligt mycket belöning. Din bön mångdubblas. Hur många salah får man om man ber i Mekka-moskén? Fel. 100 000. Mashallah. Met elf salah. 100 000 salah. Om du ber i den heliga moskén i Mekka. Och vissa ulama säger om du ber i Mekka. Hela stan. Är gånger 100 000. Allahu akbar. Taib. Sen den heliga moskén i Medina. Profeten Muhammeds moské alayhi salatu wassalam. Hur många hasanat får man om man ber där då? Eller hur många salah får man?
10 000.
Nej. Du hakar upp det på 10 000. Det är 1 000. 1 000 salah är det i Medina. Okej? Okay? Och sen Masjid al-Aqsa. Hur många salah får man där? 500. Och vissa hadithen nämner 250. Och vissa ulema säger att de haditherna är svaga och så vidare. Men alla alam. Yani vissa ulema säger med hasan. Yani 500 ungefär. Taib. Och den kallas för Masjid al-Aqsa. Som på arabiska betyder mest avlägsna. Då säger vissa ulema för att den var avlägsen från Mekka. Folket i Mekka sa den avlägsna moskén. Den var långt bort, yani, och åka till Jerusalem tog ju jättelång tid. Och vissa andra ulema som är Zamakhshari säger att det var den moskén som var mest avlägsen. Yani, den, det fanns ingen moské efter den moskén. Den kallas för Al-Aqsa. Wallah alam. Och dessa tre moskéer, ulema nämner att de är unika för att alla tre moskéer var det en profet som byggde. Till skillnad från resten av moskéer. Vilken profet byggde moskén i Mekka? Ibrahim och? Glöm inte. Ismail. Naam. Alayhim assalam. Vilken profet byggde moskén i Jerusalem? De nämner här Ja'qub och även Suleiman. Och det kan vara att den kanske har byggts om och så vidare. Jakob byggde den först och sen Suleiman. Allah. Och vilken profet byggde moskén i Medina? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så dessa tre är de heliga moskéerna i islam som man får resa till. Okej? Okay? Och ett annat fel som vissa gör, de säger de åker till Mekka, de säger ska åka till Medina för att besöka profetens grav alaihi wasallam. Det är också fel. Du åker inte från Mekka till Medina eller från Sverige till Medina för att besöka hans grav. Du åker för att besöka hans moské. Och om du är i moskén så kan du gå och ge salam till honom, alaihi salam. Men det är inte därför man reser. För att besöka en grav. Utan hadithen säger klart och tydligt att du får inte resa förutom till dessa tre moskéer. Det ska vara din avsikt. Och här avrundar vi för idag. Och vi avrundar detta kapitel och vi säger alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala alam, wassalamu alaikum.